Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdahl och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja och vraka bland alla mina kostnadsfria guider. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikter med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People & Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investera i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan få ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så, sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Vet ni vad? Jag har faktiskt med mig en av den förra säsongens mest lyssnade poddgäst, Matilda Greta Nicolina. Vi hade så mycket att prata om och det är så enkelt att prata med Matilda, så jag tänkte, vad fasiken, jag bjuder in henne en gång till. Och vi pratade väldigt mycket om det här med att växa upp som ett tjockt barn och hur jobbigt det är och hur man faktiskt mister hela sin identitet på grund av att man blir den här tjock som alla försöker krympa och göra smal. Och det är ett väldigt intressant samtal som blir stundvis känslomässigt. Och jag tror att det är viktigt att lyssna på och förstå vad vi utsätter de här tjocka barnen för. För att det är lätt att tänka så här, ja men man bara tar dem till BVC och försöker stötta. Men jag som har varit ett tjockt barn vet ju att i de vuxnas ögon så var jag bara det tjocka barnet i princip. Jag förlorade nästan hela min identitet. Alla var på mig hur mycket jag åt och hur lite jag skulle äta. Man fick de här liksom dolda signalerna om att ja, men välj en isglass istället för magnum. Eller du får inte ta en portion till som alla andra. Och det här skambeläggandet från vården som de tjocka barnen får. Ovanpå det så löper tjocka barn mycket större risk att mobbas. Så att hela livet blir ju verkligen uppslukat av liksom vikten. Och det är helt sjukt, för tittar man på statistik och så hjälper faktiskt inte det här. Tittar man på statistiken som man tar från obesitasvården varje år, så visar det sig att de flesta barnen, de står antingen still, BMI still så att säga, eller går upp i vikt. Så det vi håller på med nu, det är tandlöst och det snarare skadar tjocka barn än faktiskt hjälper dem. Så vi behöver en ny approach och kanske är det så att vi behöver hjälpa barnen att faktiskt hitta till sin egna hunger och mättnad. För vad händer om vi vuxna håller på att kontrollera våra barn och inte hjälper dem att veta hur mättnad känns, hur man svarar på hunger, utan istället ska gå på någon extern diet och gå och lägga sig hungriga för att de inte får äta mer? Självklart kommer det här slå bock ut när de är vuxna. Vi som vuxna har ju ett ansvar att inte bara hjälpa barnen att, jag vet inte, skolarbete och reglera känslor och sånt där, utan vi har ju även ett ansvar att hjälpa våra barn att hitta till sina naturliga mättnads- och hungersignaler. Så tänker jag i alla fall om mitt föräldraskap. Och en del utav det är faktiskt att guida sig själv, att hitta tillbaka till sina egna mättnads- och hungersignaler och också sedan lära sina barn. För barn som inte får äta sig mätta när vi ser, de kommer ju äta sig övermätta när vi inte ser. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi liksom tar bort skammen från ätandet, och det gäller ju barn i alla vikter såklart. Så att jag hoppas att du kommer få ett nytt perspektiv på tjocka barn och faktiskt höra hur det är. Alltså inte bara höra läkare och skrämselpropaganda, utan faktiskt höra på två stycken numera vuxna som har varit tjocka barn och våra erfarenheter kring att växa upp som ett tjockt barn. Dela gärna det här avsnittet vidare ifall du tycker det är intressant. Kanske vet du någon som hade behövt höra detta. Så att nu tycker inte jag att vi väntar längre, utan vi släpper in Matilda. Matilda, så jäkla roligt att du är här igen. Alltså, vårt senaste avsnitt blev ju så himla populärt att lyssna på, så att jag bara kände att vi måste ju ha med härliga dig här igen.
Ja, jag är så himla glad att jag får vara med igen. Jag tycker det är jätteroligt.
Så det är så roligt, och alltså det var så många som lyssnade på vårt avsnitt sist, och jag tror att det många blir väldigt så här berörda utav det här att vara tjock och gravid. Och vi nämnde ju lite här med att vara ett tjockt barn, men jag tänker att det här berör ju väldigt många också, både som har varit tjocka barn, men även de som har tjocka barn, och att vi ska prata lite om det. Så att för de som inte vet riktigt, du växte ju upp som tjock, eller hur? Och du hade smala syskon.
Ja, precis. Ja, men exakt. Jag växte ju upp som tjock, och den enda tjocka i min familj, även typ liksom i hela min släkt. Så att jag var ju ganska så snabb, eller så här, fattade ju ganska snabbt att min kropp var ju liksom annorlunda. Och just det här också att man var väldigt ensam i det, i och med att ens föräldrar och syskon och alltså andra som var runt omkring en, alla var liksom smala. Så att det var ju också så himla tydligt, alltså när jag kom upp i den åldern där jag förstod att min kropp såg annorlunda ut, då tyckte jag också att det var så himla tydligt att det var verkligen bara jag. Och det är ju också någonting som påverkar en otroligt mycket. Jag vet liksom inte riktigt hur det är att växa upp i en familj där alla är tjocka, så att jag kan ju liksom inte, men där känns det ändå som att man har liksom någon som kan, man kan liksom se upp till, eller att man ser i alla fall likadana ut. För att när man väl kommer till det här stadiet i livet där man där liksom utseendet spelar roll, eller där man förstår att utseendet spelar roll, då är det ju väldigt skönt att ha någon annan runt omkring sig som man ändå liknar till kroppsformen då. Så att det för mig var det liksom att jag är liksom, så länge jag kan minnas så har jag varit tjock och ingen annan runt omkring, om man säger så.
Men hur bemötte de dig? Alltså, försökte de banta dig, eller vad lät de dig vara?
Alltså det var ganska blandat, för att jag liksom, i och med att jag ändå har hållit på med det här ganska länge och fått och pratat med många olika människor som har varit i samma situation och så har ju jag ändå en känsla av att jag har kommit ganska lindrigt undan, om man säger så. Jag fick absolut höra att jag var liksom tjock, att jag inte att någon sa så här, du är tjock, inte av mina föräldrar eller så, men att det var så här, du kanske behöver tänka lite på vad du äter, nu måste vi väga dig, nu behöver vi gå ut och gå extra mycket, och nej, du får inte ta mer, och det, tänk nu på det här, och det är mycket kalorier i det här. Alltså det var mycket sånt snack typ, även liksom i familjen, men också, alltså det var inte som att jag blev skickad till någon dietist, eller till att jag skulle gå på någon speciell diet, eller att jag liksom, det hade jag säkert fått om jag själv hade velat. Det var nog, alltså jag tänker som alla föräldrar, och speciellt, jag menar nu är vi ju nästan 30 år tillbaka i tiden när vi pratar den tiden, och att det känns som att det var ganska så här, det var inte så utbrett hur man skulle liksom ta hand om ett tjockt barn på det sättet. För det var så redan då, eller fortfarande, inte redan då, utan då var det ju så. Men det är ju fortfarande så här att, herregud, hur ska vi göra, vårt barn är tjock? Så att jag tänker att mina föräldrar och andra vuxna runt omkring gjorde väl det bästa de kunde. Eller vad de trodde var bäst. Medan jag själv kanske kan känna att det hade varit ganska skönt om jag hade bara fått vara i fred. Men... nej, men just det här med att jag blev aldrig liksom satt på någon speciell diet. Och det kan jag väl tänka mig att det var väl ganska skönt att slippa det, om man tänker så här i efterhand. Men samtidigt så fanns det ju ändå hela tiden en liksom införstå... alltså hos mig så förstod jag ändå att okej, det är något som är liksom fel på mig. För att jag får inte det jag vill om jag önskar mig det. Liksom, utan det är väl liksom, ja, men det är ganska bra med isglass istället för gräddglass. Alltså sådana små pikar och kommentarer som man liksom, kanske som förälder inte tror är så himla stor grej. Men som man som tjock barn bara direkt liksom fastnar igen. Så att ja.
Men alltså jag tycker att det är så himla sorgligt liksom. Alltså, för jag känner igen mig så mycket. När jag växte upp så var det så här att ja, men nej, för det bästa jag visste det var choklad.
Mm.
Marabou mjölkchoklad. Men jag fick väldigt sällan det för att det var så mycket kalorier. För att säga, ja men skumgodisar, där får du väldigt många för väldigt lite kalorier. Alltså man börjar tänka på det redan som liksom 6-7-åring.
Ja. Nej, men jag kan liksom minnas till exempel att jag så här har kanske valt en isglass då istället för typ en daimstrut. Fast egentligen var det daimstrut jag ville ha. Och det känns så här, i efterhand känns det bara så här. Alltså att jag ens ska behöva tänka så när jag är ett litet barn. Och vad gynnade det mig nu? Alltså det är väl ingen, det är väl ingen vuxen som tänker så här, åh gud vilken tur att jag tog den här pigelinen istället. När jag var 6 år. Alltså det är liksom verkligen så. Nej men det känns bara som att det triggar ju bara igång någonting i barnet som är helt onödigt.
Ja, och jag menar den här jävla, alltså jakten på kalorier. Alltså jag tänker också så här. Om barnet nu vill ha gräddglass, men det är inte så att du äter 5 glassar om dagen, utan du kanske äter 1 i veckan, 2 i veckan. Så vad spelar det för roll om det är en pigelin eller en daimstrut? Det är inte så att liksom man badar i kalorier, alltså det spelar ju ingen roll.
Nej, men precis. Och liksom även om det är så här, nu är det sommar, nu ska vi äta glass varje dag. Så är det så här, ja men du är tjock så du får inte välja själv vilken du vill ha. Och du är smal så du får välja precis vilken du vill. Alltså bara det är ju så här, vad är det då vi liksom, är det då att det är okej att äta glass hur ofta du vill och med hur mycket kalorier du vill. Så länge du är smal. Eller är det liksom, alltså är det bara själva tjockheten som är det dåliga eller är det faktiskt glassen? Alltså det blir ju också så himla dumt att man liksom gör skillnad på personer och... Alltså just när det gäller det här, vad som är nyttigt och vad som är onyttigt. För att jag menar egentligen, så, då är det ju liksom lika onyttigt för vem som helst om man nu skulle gå efter så här. Men, för att jag menar, jag vet många som är så där, ja men vi fick glass varje dag. Nu kanske man kommer ihåg det som det. Det kanske inte var varje dag. Men till exempel så här, ja men under sommarlovet så fick vi gå ner till kiosken och köpa glass när vi ville. En sån grej liksom, det fick absolut inte jag göra. Och det är väl kanske också för att vi inte var nära en kiosk så ofta. Men det var ändå så här, det känns som att är du tjock så kommer du liksom, då får du inte göra de här grejerna just för att det är precis som att ja men du kommer bara liksom, alltså jag vet inte, det blir så konstig grej att kalorier och onyttigheter som barn bara ska gälla de tjocka, att de som är, alltså de som är smala eller som ses som smala, de behöver liksom inte bry sig överhuvudtaget, utan här, där är det fritt fram, käka hur mycket kalorier du vill, för att så länge du inte blir tjock så är det nyttigt för dig. Alltså det blir så, det är så konstig grej.
Men det är så sjukt, och jag fattar liksom inte hur man tänker, för det är också så här att maten skulle ha så stor påverkan. Jag har bara kollat på mina tvillingar, de är 2X-tvillingar, vilket innebär att de är som syskon liksom. Men de får ju samma mat och samma uppväxt alltihopa, och jag har en lite rundare tvilling och en liksom väldigt pinsmal tvilling. Och den rundare tvillingen är ju liksom mer, alltså jag menar, den äter inte särskilt mycket och den springer hela tiden, så vi får liksom inte ihop det, medan den pinsmala kan liksom sluka hur mycket som helst och är ganska lat. Så det är liksom så här, det hänger inte ihop. Och jag tror att alltså, när man tänker på kalorier så är det också verkligen så här att man alla har ju den här kompisen som kan käka, jag menar, pizza varje dag och vara pinsmal, så det får vi ihop i vårt huvud. Ja men han har så bra förbränning. Men liksom alla smala eller tjocka är liksom på grund av deras lathet. Vi till och med kallar barn för lata. Ja, men jag gjorde ett inlägg idag på Instagram och det var liksom så här, ja nu hör ju ni det här ett par veckor senare, men då var det också liksom folk som alltså, om tjocka barn, och då var det ju de här kommentarerna som bara, ja men tjocka barn behöver bara äta mer grönsaker och röra sig mer. Bara, fast ni är sjuka i huvudet, för att jag blir så irriterad på det, för att jag själv är multiallergiker och jag hade, mina allergier var mycket svårare när jag är barn, och det här är väldigt typiskt för oss med många allergier, att de är som svårast när man är barn. Så att jag kunde aldrig äta äta ute. För det var liksom förenat med livsfara för mig. Jag var 15 år första gången jag åt på McDonald's. Jag bodde på en liten ö så allting var kontrollerat. Mina föräldrar lagade all mat från grunden och det var jättebra mat. Liksom långkok och mycket grönsaker. Men ändå liksom så får vi det här liksom så att de trodde att jag var uppväxt på McDonald's liksom.
Mm, mm, mm.
Alltså det är så fruktansvärt att vi till och med smeta de här fördomarna på barn. Och att smala barn är någon slags elit och som gjort något bra. Alltså jag fattar inte hur vuxna människor kan med och ens tänka de här sakerna.
Nej, men det är ju lite samma för mig, för att jag menar, jag är ju uppvuxen vegetarian, jag har ju aldrig ätit kött i mitt liv, och om man då återgår igen att det är 30 år tillbaka så fanns det ju absolut inga vegetariska alternativ på någon snabbmatskedja i hela Sverige, och det fanns ju liksom knappt, alltså ja, det var samma för mig, jag hade inte heller ätit McDonald's förrän jag var typ 15, men ändå så var det ju liksom, precis som du säger, det var ju liksom, det är det man förknippar med tjocka personer, att det är såhär du äter ju bara, och jag menar vi fick typ ingen godis eller någonting, utan det var väldigt mycket såhär självhushåll och hemmalagad mat och allting var såhär vegetariskt från vårt eget grönsaksland och liksom såhär, och jag, min syster hade ju precis samma kost och hon var smal och jag var tjock, men ändå så är det liksom som att det är mitt eget fel att jag är tjock och att jag bara har ätit mig till det i liksom kopiösa mängder McDonald's typ, alltså det är såhär. Och att man liksom också fortfarande tänker så om barn. Och vuxna också såklart. Men liksom framförallt nu när vi pratar om barn och tjockhet. Att det är sådär som att det liksom, man kan inte alls skilja på det här som du sa också innan. Att det finns ju också de som kan äta hur mycket skit som helst. Och fortsätta vara smala. Och de tycker man liksom inte, de bryr man sig inte om. Utan de är man nästan mer så här avundsjuka på. Att man liksom såhär, åh gud vad jag önskar att jag bara kunde äta allting också och ändå vara smal. Liksom precis som att det är det enda man vill bara äta onyttigt men man vill också vara smal. Alltså det är såhär, det är så sjuka liksom tankar och ideal som man har i huvudet, att man liksom inte kan skilja på det, att man inte kan tänka liksom att, ja men för det första också, eller såhär, kan vi gå in på det också, men just det här att man då tycker att det är så himla okej att äta onyttigt om man är smal, men absolut inte okej att äta onyttigt om man är tjock. För att jag menar, det är ju samma mat som äts. Det är liksom bara att så fort det är en smal person som ska äta det, då är det verkligen så här, det är ingen som bryr sig.
Det är bara, nej, då är det så tvärtom, bara unna dig. Ja, men wow, man typ tycker om att se smala människor äta skräpmat. Ja. Man gör ju det. Eller folk gör det.
Ja. Nej, men så att det är liksom också så här, hela den grejen, det är bara så här, man blir bara helt knäpp av att tänka på det. Att man liksom, just det här med det tjocka, att det också är så här, ja men lördagsgodis till barnen och hur mycket ska de få äta och vad ska de få äta, och är det då liksom en smalt barn, alltså jag vet ju inte, för jag har ju inte varit smal själv, så jag vet ju inte hur det är att vara ett smalt barn, men jag kan ju tänka mig att man har en helt annan relation till allt det här goda, eller vad man ska säga, när man har varit smal i sin uppväxt.
Mm. Och precis, och jag menar det är också så här, när jag kollar på mina tvillingar, så är det så här, jag menar, båda barnen, eftersom inte vi liksom så här laddar moral, eller mat med moral, båda lämnar ju mat de inte tycker om. Alltså, eller när de är nöjda på godis eller sådär, så lämnar de det och fortsätter inte äta. Så att jag menar, men man tror ju liksom den här bilden i liksom att tjocka människor bara glufsar i sig. Och jag tänker också så här, så många kommentarer jag får varje dag om det här att, ja men det är bara bortförklaringar. Alltså det spelar liksom ingen roll att jag står liksom med studier, vetenskapliga studier på min kanal. Bara, så här ser det ut, så här funkar människokroppen, så här funkar fettceller, det är de här hormonerna inblandade, här har vi en metastudie, bla bla bla. Så det är ändå massa jävla människor som kommer in och bara, det här är bara bortförklaringar. Bara äg att du är lat. Börja träna. Bara, men jag tränar din dum jävel. Och jag blir så jävla trött på det här. Det finns liksom få saker som triggar mig så mycket. För det är så här, att det är så hårdkodat i människors huvuden, att tjocka människor är lata, tjocka människor tränar inte, tjocka människor äter inte grönsaker, och tjocka människor bara skyller ifrån sig. Det har ju varit hela ditt och mitt liv.
Ja, men jag tänker också att det är precis samma sak som bland både tjocka och smala, alltså bland tjocka människor, det finns de som inte tränar, det finns de som är lata, bland smala människor, det finns de som inte tränar, det finns de som är lata. Det är liksom, det finns sådana människor liksom i alla kroppsformer, och det ska ju vara lika okej det liksom. Men det är också så här att så fort man är tjock så måste man hela tiden bevisa att man håller på med någon typ av träning, och man vill egentligen gå ner i vikt, och man äter det här och det här, och man ska liksom Annars är det så jävla då. Alltså annars är man bara en skitdålig person och förtjänar ingen respekt. Och det är liksom bara, man får bara skit kastat på sig liksom. Men det är ingen som bryr sig, som vi pratade om också innan det här med vad man äter och skräpmat och sånt. Men det är ingen som bryr sig om det liksom är en smal person som bara, nej men jag är jättelat och jag gör ingenting och det där. Då är det liksom bara, gud vilken skön livsstil den personen har. Det är liksom, det blir, man måste liksom på något sätt öppna ögonen också och förstå att, eller tänka liksom att en tjock person liksom förtjänar lika mycket respekt oavsett om den tränar 3 dagar i veckan eller aldrig tränar. För det har liksom ingenting med liksom dens värde att göra. Men det är så himla, himla, himla typiskt att det är just det där att, ja men jag måste liksom hela tiden försvara mig att jag går och tränar. Alltså jag tränar jättesällan. Det kan jag liksom säga helt öppet. Det är inget intresse som ligger hos mig liksom. Hade jag däremot mått smal och sagt det så hade jag liksom ingen höjt på ögonbrynen. Men i och med att jag är tjock så är det så här, men gud ska du inte, du kanske ska börja simma. Alltså vet, så här, det kommer liksom hela tiden. Och det har ju varit sedan jag var liten. Och då tyckte jag väldigt mycket om idrott. Men, eller väldigt mycket kanske var det i, men jag tyckte i alla fall att det var roligt. Men det var också en sån där typisk barn- och tjock-grej. Att man fick liksom aldrig chansen. Att jag var väldigt sådär... ja, men jag spelade fotboll, men jag fick väldigt ofta sitta på bänken. Jag fick alltid vara back eller målvakt, fastän jag var skitgrym på att göra mål. För att det var en sån där typisk så här tjock... Ja, men det är så här, det tjocka barnet får liksom göra det. Och det tycker jag liksom känns som en sån grej som man nästan kan... Ja, men om man tänker sig en fotbollslag bland barn... och så ser man, alltså det känns så himla stereotypiskt att det är så här, det tjocka är ju den som står i mål såklart, eller står som back för den ska typ vara så stor och hålla liksom bollen borta från målet. Och jag menar, det är ju liksom någonting som bara fortgår, och får man inte heller chansen så tror man ju också att man är lite sämre. Och det tänker jag liksom gäller alla sporter som jag gick på i princip, att det var så här, jag tyckte att det mesta var roligt, men det var ju alltid, och sen också så här, det var ju alltid någon som var bättre. För det finns alltid de som är bättre på nästan allting. Och då får man ju ganska snabbt så här, okej, men för att jag ska bli bättre så måste jag först bli smal. Typ, den känslan hade jag i alla fall när jag var liten. Att det är bara de smala som kan vara snabba på att springa till exempel och sådär. Och alltså, det är också en sån där grej som jag känner är en sån här, typ sorg av vad man missade när man var liten. Den här typ rörelseglädjen. Det låter ju jättefint när man säger det. Men att det blev liksom som en motgången då mot en själv. Istället för att de vuxna trodde typ att de gjorde någonting bra genom att peppa en till att man skulle röra på sig mer, så blir det nästan som en liksom bakåtsträvande istället. Att man tänker så här, okej, du vill att jag ska göra detta bara för att jag ska bli smal. Så därför tänker jag inte göra det. Den mentaliteten hade jag i alla fall mycket när jag var liten. Det kan jag liksom minnas ganska väl. Att det var så här, nej jag vill inte följa mig ut på promenad. För det vill jag liksom inte. För det var liksom en sån där... men jag tyckte liksom att det var någonting som de ville att jag skulle göra. Bara för att jag skulle inte bli tjock.
Mm. Ja men precis. Och alltså, någonting du sa i avsnittet när vi pratade sist som verkligen hängt kvar hos mig. Det är liksom så här att ett tjockt barn, det blir ju hela vår identitet. Vi blir ju liksom... Alltså man får ju inte den här normala uppväxten som alla andra. Alltså när jag hör alla andra, när de berättar om sin barndom, så blir jag så jävla ledsen. För att min barndom var liksom bara så här, försöka gå ner i vikt i princip. Och liksom det alla pratade med mig om var liksom olika dieter, eller min vikt, eller min kropp. Eller de här, precis som du sa i början, de här små pikarna, men välj en isglass istället. Man fick ju liksom inte bara, vad tycker jag om? Hur känns mat i min kropp? Killar, eller tjejer om man föredrar det. Olika sporter och så vidare, intressen. Det här som liksom en smala kompis här fick, det har man ju helt, eller jag har helt missat det i alla fall.
Ja, gud, jag känner precis likadant. Alltså det är verkligen den här grejen av att liksom inte få utforska livet fullt ut, vad ska jag säga. Alltså att det blir verkligen så här, man hamnar i en mall ganska fort och sen helt plötsligt så ska man liksom leva ut efter den, och man blir hela tiden begränsad till saker liksom, utan att man egentligen, alltså man hade kanske haft, hade man haft möjligheten så hade man fått typ ett helt annat liv.
Ja.
Och det är ju någonting som man absolut har tänkt på i vuxen ålder. Just det här, typ, hur hade det gått för mig om jag hade gjort så här? Eller om jag hade blivit behandlad så här istället? Eller snarare så här, om samhället hade slutat hata tjocka så mycket. vad hade man kunnat drömma om då? Liksom? Vad hade man kunnat se på film? Och bara, jag skulle också kunna bli skådespelare. Jag skulle också kunna göra detta. Nu är det liksom så här, nej men det vill man ju inte bli skådespelare. För då får man ju bara spela sådana skitroller. Liksom. Det är liksom, det är så mycket som spelar in. Som jag tror också att man fattar inte det om man inte själv är tjock. Eller har varit tjock. Att man kan liksom inte förstå hur man hela tiden liksom blir inpräntad i sitt huvud att det är lite du är lite sämre. Så tro inte att du kan bli någonting. Alltså typ lite så. så att ja.
Och jag kommer ihåg också typ så här när jag var yngre och liksom du vet folk började träffa killar, mina tjejkompisar började träffa killar då, alltså generellt. Så var det liksom som att ingen kille, alltså även om de tyckte jag var trevlig och vi klickade, så var det liksom ingen som vågade på något sätt bli kär eller utforska med mig. För jag var ju den tjocka tjejen, och vad skulle alla andra säga? Jag vet inte om du upplevde samma.
Absolut, alltså jag menar Emil som är min man nu, han är ju min första kille som jag liksom har haft så. Och vi träffades ju när jag var 24, alltså att innan dess så var det ju väldigt liknande för mig, alltså just den här grejen att men från ung, alltså jag menar när man var liten, eller när jag var liten i alla fall, så var ju typ alla tillsammans med alla i de, när man var liksom så runt 10-årsåldern, och att det var som en himla grej, liksom, men nu har jag fått chans på den, och för mig var det så här, jag var aldrig tillsammans med någon. Det var ingen som visade liksom någon typ av intresse för mig överhuvudtaget. Sen var det någon som kanske gjorde det, men precis som du säger. Men man kunde ju ändå inte kanske vara ihop med mig. För det är väl som det fortfarande är, eller som det alltid har varit. Att det, är så här, det finns de som är populära, och de populära är ju inte de som är tjocka. Så att jag, för mig var det precis likadant. Det var ju väldigt tydligt vilka som fick vara ihop och inte. Och även om man nu i efterhand kan tycka att det är så här, men gud, jag vill, hade jag fått välja nu när jag är vuxen, så hade jag nog ändå inte velat vara ihop med någon. Så är det liksom ändå så här, då spelade det ju roll. Det har ju ändå byggt upp någon typ av identitet i en själv. Så att liksom, det kan ju liksom låta som världens grej, eller så här fjantigaste grej, att så här, men gud, spelar roll om du var ihop med någon när du var 8. Ja, för att alla pratar om det. Ja, min första pojkvän, vi pussades bakom garage. Alltså man bara, ursäkta, det har jag aldrig fått göra. Alltså, och jag ville inte det ni, men jag menar, då ville jag.
Ja, och alltså jag kommer också ihåg när det kom in alkohol i bilden. Och liksom folk började liksom fyllehångla och grejer. Så kunde ju jag fyllehångla med killar och sånt. Men de ångrade sig ofta dagen efter de var nyktra. Man fick ångest för de blev så jävla mobbade av sina kompisar. Inte att de inte tyckte om mig. Och jag menar, det är jävligt känsligt när man är 14-15.
Men gud, alltså det hade väl varit fortfarande. Eller så här, det är det väl alltid. Man vill inte vara någons ånger liksom. Ångest är ju på grund av hur man ser ut dessutom, för man har ju ändå, man är ju fortfarande en person och man har ju fortfarande en personlighet, så att någon skulle liksom få ångest över hur ens kropp, någon annan skulle få ångest över min kropp, alltså det är vidrigt att tänka på liksom.
Och jag vet att många tjocka som dejtar idag liksom som vuxna är väldigt så här, noga på att liksom att posta liksom helkroppsbilder och sånt där, för de inte vill framstå som liksom catfish, och att det är nästan liksom det första man får säga till någon, bara, men du är bara så blivit så jag är tjock liksom.
Ja, alltså jag förstår ju det på ett sätt, för att jag menar, det hade jag också gjort, speciellt nu i nuläget när jag liksom ändå så här kan känna att jag mer kan så embrace att jag är tjock, eller liksom att jag kan ändå typ så ha accepterat det på ett helt annat sätt än vad jag kanske gjorde när jag var liksom i 20-årsåldern och faktiskt ville dejta lite mer. Men jag kan ändå liksom förstå tanken av det, eftersom att jag vet att folk kan bli liksom dissade sen på första dejten på grund av att de, eller liksom få ett meddelande sen så här, oj, du var lite tjockare än vad jag trodde, tyvärr kan det inte bli någonting med oss liksom. Så att jag fattar hela grejen med att man vill vara ganska så öppen med det från början. Men det är ju också helt sjukt att samhället ser ut på det sättet att ens partner, eller så här, eventuellt framtida partner, inte kan tänka sig att lära känna en ens innan de bestämmer sig på grund av då, ja, men hur man ser ut.
Verkligen, verkligen. Och jag tror också att det är alltså väldigt så här typiskt för tjejer också på något sätt, för att killars tjockhet kan ibland ses nästan lite som pondus, medan tjejers tjockhet är liksom någonting väldigt så här skambelagt på ett annat sätt.
Ja, men jag tänker också att det har väl också lite med överhuvudtaget, alltså utseendes och normer och eller ideal, alltså att tjejer har mycket, mycket högre press på sig hur de ska se ut. Det finns liksom väldigt få liksom ideal för killar, eller liksom de behöver ju liksom inte använda så mycket skönhetsprodukter eller någonting. Och även där så är det också samma med kroppen. Det är mycket mer, alltså bara den här grejen med att det finns någonting som typ kallas för dad body. Som är så här, i vuxen ålder så är det så här, oh, det är lite sexigt när man har liksom lite daddy body. Och sen när det är så här mamma-grej, då är det så här, oh nej, mamma-kroppen måste bort direkt. Alltså det är så här, bara det är ju en sån pyttegrej som är så superstor egentligen. För att det skulle vara så här, alltså jag menar, nu finns det ju säkert många män som också har komplex för sina kroppar och så vidare. Men just på samhällsnivå, eller så här, liksom på större aspekter, så är det verkligen så, det är mycket, mycket mer accepterande för killar överhuvudtaget hur de ser ut.
Ja, alltså det märker man ju till exempel på olika dokusåpor. Jag vet att det har varit mycket diskussioner kring Love is Blind, de här olika säsongerna, att kvinnorna är liksom långt mycket mer attraktiva än männen. Och, och ändå så är det männen som klagar på kvinnornas utseende liksom.
Ja. Ja, men det kommer jag ihåg också. Nu har inte jag sett så mycket av det, men jag vet ju ändå liksom att jag har tänkt så här att gud, alltså om man ska gå in där som kvinna så måste man verkligen vara skitsnygg, för annars kommer det bli jättejobbigt för en. Annars kommer man liksom inte gå vid, eller så här, fortsätta dejta och sånt, för att killarna känns superkräsna, och medan tjejerna är mer, mycket mer på det här, ja men hur är han som person typ. Men det som jag tänker på lite är väl att, i alla fall när jag var liten, så känns det ungefär som att killarna var också utsatta på samma sätt som tjejerna när det gällde att de var tjocka. Jag vet inte om du upplevde det, att det känns som att det kanske är lite mer accepterande i högre ålder att vara tjock som kille. Alltså jag tänker att jag vet ju vissa på min skola till exempel som var tjocka killar, och de hade det ju fan inte lätt heller. Och jag tänker att det känns som att det kanske kommer upp lite, nej men liksom lågstadiet typ, förskolan och, eller förskoleklass och lågstadiet, då känns det som att där kanske man inte skiljer sig mycket på om det är tjock tjej eller tjock kille. Jag vet inte, det var bara någonting som slog mig nu precis, att så här, det, sen kommer det, när man börjar bli lite äldre, att då är liksom utseendet mycket, mycket mer viktig. Så att även att jag tänker just det här att det känns inte som att det bara var vi tjocka tjejer som blev utsatta i skolan och sådär, utan även de små tjocka killarna.
Ja. Nu är ju du och jag vuxna kvinnor och vi är dessutom mammor. Ja. Många föräldrar är ju väldigt rädda för att få tjocka barn. I dagarna så släpptes ju en nyhet om att de här fetmaläkemedlen, vad heter de, Ozempic, Wegovy, Saxenda, jag vet inte vilka det är som är för vilka liksom, men de här används ju som liksom bantningspreparat idag. Och att man då inlett, eller Novo Nordisk som står bakom de här, har inlett liksom så här, ja, men en studie på att man ger barn så unga som, ja, men 8 år. De här bantningspreparaten. Och att man då inlett en studie på 200 barn, och varav 19 då befinner sig i Sverige. Och där hade en liten flicka som man kallar för Elsa uttalat sig om att hon inte äter någonting nästan, och orkar så mycket mer på dansen och så. Och jag blir så jävla arg. Alltså jag tappar det när jag läser det här. Alltså för det är så här, vad ska jag börja? Nej men alltså så här, när jag växte upp på 90-talet, då fanns det ju ett bantningspreparat som heter Fenpen. Tror jag man uttalade det för. Fenpen eller Fenpen, jag kan inte säga det. Men det var ju någonting som folk använde hejvilt. Och det var ju på 90-talets mirakelmedicin, så att säga. Och det visade ju sig efter flera år att var tredje person som tog det här fick hjärtskador. Alltså skador på hjärtat. Och det kunde vara allt från liksom rubbad hjärtrytm till faktiskt att hjärtat blev så skadad så du dog av det. Så att folk dog ju och skadades permanent för livet av det här preparatet. Och går man lite längre tillbaka så är det ju liksom amfetaminer man skrev ut till våra mammor och sånt för att banta. Så väldigt många tjocka blir ju också drogberoende. Och amfetamin är också väldigt farligt för hjärtat och kroppen. Och sedan då, om man spolar fram igen, så jag och många med mig erbjöds ett preparat där man liksom så här sket ut all fett liksom. Och då blev det så att man, blev, alltså man kunde skita på sig överallt och man fick en väldigt så här oljig avföring. Och folk hade ju binder i trosorna, för det var liksom så här, det bara åkte rakt igenom alltihopa. Och det var ju läkare som skrev ut det till mig när jag var ett barn. Och då hade jag ju min mamma, tack gode gud, hon är sjuksköterska, hon sa aldrig helvete att jag ger det här till mig liksom. Alltså visst, de var ju väldigt såhär, jag gick ju obesitasvård och de hjälpte mig och ditan och hitan och ditan och försökte göra allt de kunde. Men hon var väldigt så här nej till alla typer av medicinska interventioner. De försökte ju även liksom trycka på henne att jag skulle liksom stympa min magsäck, alltså en magsäcksoperation då. För det är ju egentligen en amputation av ett friskt organ, alltså om man ser det rent krasst. Hon sa ju verkligen nej till det också. Hon bara, men My har ju inte färdigväxt. Det är ju jättekonstigt om jag, för att hon är också sjuksköterska, hon förstår liksom, alltså hon fattar ju liksom att jag kommer inte kunna ta upp näring då på samma sätt. Och det kan inte vara bra för mig och min utveckling, så att säga. Men och det visade sig liksom ett par år efteråt att det här preparatet som man sket av, det skadade ju organ och folk dog av det också. Så det drogs ju också tillbaka. Och det är jättemånga av mina följare som är typ i våran ålder som har tagit det här preparatet, för de fick det av vården genom sina föräldrar. Och nu här, är vi här med det här Saxenda och sen Pick, Vegovy och så vidare. Och det är ju också väldigt outforskad mark. Även om det har funnits lite längre i olika former, så vet vi inte vad det gör på lång sikt. Det enda vi vet är att när du slutar ta det, så kommer du gå upp allt igen. Och även om du fortsätter att ta det, så verkar det som att redan år två så börjar du gå upp i vikt igen. Och det här då, för att det orsakar också att du är illamående väldigt ofta och inte får den här matlusten. Och det här ska vi då ge till växande barn.
Nej, det är helt fruktansvärt tycker jag. Och jag tänker också att så här, inte nog med alla eventuella biverkningar man kan få liksom fysiskt i kroppen, så tänker jag så här, vad fan gör det psykiskt med ett barn? Och även om den här liksom Elsa, eller vad det nog vad de kallade henne, säger liksom, ah, men det känns jättebra för jag kan dansa mer, så tänker jag så här, men liksom, herregud, tänk på hur hon kanske mår egentligen. Liksom, det finns ju hur mycket uttalande som helst, eller vet du, utlåtande som helst av vuxna människor nu som bara så här mådde jag för att jag var tjock och blev behandlad så här och så här och så här, och att man liksom har fått ätstörningar, att man har liksom i princip blivit helt förstörd av sin barndom på grund av hur man liksom försökt att banta en när man var liten. Och jag tänker liksom så här, men gud, det måste finnas ett stopp. Vi måste liksom börja någon annanstans. Man kan inte, alltså jag är inte bra på, som du pratar om, olika läkemedel och sånt. Det är ingenting som jag har i min plats för i min hjärna, så jag tar inte, jag har liksom ingen koll på det. Men jag bara känner liksom, hur länge ska liksom den tjocka kroppen vara som ett experiment? Vad är det för fel på samhället? Och att man tänker att det här ska vi ge till våra barn utan att ens veta vad det finns för risker med det i framtiden. Vem kan ens tänka sig att göra så mot sitt eget barn? Och vilken, vad är det för jävla läkare som tänker att det här är en bra idé? Alltså vad, jag fattar liksom inte. Det, för mig är det helt ofattbart och jättesorgligt. Och jag kan nästan garantera att alla de här barnen kommer antingen vara smala och må skit resten av sitt liv. Eller vara tjocka och må skit resten av sitt liv. På grund av den här behandlingen som de får när de är små.
Ja, men precis, och det är det här, alltså, det man måste förstå, det är så här att tjockhet i sig dödar ju inte. Det är, alltså, du kvävs ju inte av ditt eget fett. Det är inte så att du ligger och sover på natten och sen så väller dina tuttar över och så kvävs. Alltså det är inte så det funkar. Alltså, utan tjockhet är bara en riskfaktor för att utveckla andra sjukdomar. Sjukdomar som också drabbar smala människor. Det finns ingen av de här sjukdomarna som är förknippade med den tjocka kroppen som bara drabbar tjocka, utan de drabbar även smala människor. Och vi vet idag inte varför det är så att vi har en riskökning. Alltså, nej. Många människor är ju helt dumma i huvudet. De bara, men det beror på att maten eller fettet typ tränger in i käll. Alltså jag fattar inte hur de tänker, men ungefär så måste de ju tänka. Och liksom så här, fast vi vet inte det. Alltså visst, vi har vissa orsakssamband och typ att med fettvävnad kan förvärra insulinresistens och bla 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 bla. Men vi är inte helt säkra, och alla samband är definitivt inte klarlagda. Utan det vi vet bara att det är en riskökning. Och den kan lika gärna bero på den här jävla stressen vi utsätts för. Alltså vi mobbas och hatas från dag ett. Alltså vi lär oss att, liksom vår kropp är fel och att vi kommer dö i förtid. Ja, men jag fick ju jättemycket hypokondri och panikångestattacker på grund av obesitasvården och ätstörningar och fan hans jävla moster. Så jag menar, det är klart det stressar och pressar systemet, vilket är otroligt hälsoskadligt. Vi jojobantar i mycket högre grad. Vi, alltså allt det här är så otroligt, alltså den miljön vi lever i är sjukdomsalsande. Och jag tror att vi hade sett en rejäl riskreduktion på, för alla. Och folk hade säkert varit smalare också om vi slutade med det här kriget mot fetmaepidemin.
Jag håller med helt. Och jag tänker också just på det du säger att... Jag kan inte säga att jag hade varit smalare om inte någon hade påpekat mig för mig när jag var liten att jag var tjock. Men jag vet i alla fall att jag hade haft en mycket bättre relation till mat. Jag hade inte haft depression. Jag hade inte, som jag då har haft, som jag inte har längre, men jag har haft. Jag hade liksom inte haft den här skeva bilden av min egen kropp. Eller mat då, som sagt. Alltså det känns som att så här, ja visst, jag hade kanske fortsatt vara tjock, för att jag menar, det är ju ändå, det var ju ändå så jag såg ut även när jag var liten. Men jag hade i alla fall troligtvis mått mycket bättre psykiskt. Och jag vet inte, som sagt, hur tjock jag hade varit eller om jag hade varit smal. Och jag menar, det spelar ju ingen roll, för jag tycker att det som är huvudsaken här är väl egentligen att man tänker på det, liksom den psykiska hälsan och vad det gör med den att hela tiden liksom bli påpekad att man är fel.
Ja. Och det är också så här, när jag gick ut med det här på Instagram, att jag tyckte det var så sjukt att man som förälder liksom väljer att experimentera på sin 8-åring. Det är en 8-årig liten flicka som inte ens tackat ja till detta. Utan bara, alltså jag vet själv hur jag var när jag var 8. Jag bara gick med på allt bara för att liksom bli accepterad och älskad. Och så går jag ut bara, det här är helt sinnessjukt och de borde fan fråntas vårdnaden. Då var det så många som bara grep in, bara, ja men det är inte föräldrarnas fel, det är strukturen. Och ja visst, jag håller med om att vi har ett väldigt fettfobiskt samhälle och att föräldrar blir uppjagade och skammade och så vidare. Och jag förstår att man släpper med barnen till liksom obesitasvård med liksom press att bli sossanmäld och så vidare och så vidare. Men alltså steget därifrån till att sätta sin 8-åring i ett medicinskt experiment på grund av dess tjockhet, det är för mig som mamma, det är så långt utanför min värld. Och jag vet också hur min mamma, även om hon liksom bantade och pressade och släpade mig till läkare och dietister, så fanns det en spärr hos henne. Hon skulle inte sätta mig på medicinska preparat. Hon hade inte stympat min magsäck. Hon skulle inte göra det, för att hon vill inte förstöra min framtid. Men då kan man tänka sig, ah, men då, jag vet, de kanske inte, då var det någon som skrev, de kanske inte kan språket, de kanske är lågbegåvade. Ja, fast så ser det inte de etiska reglerna ut i Sverige. Föräldrarna får inte förstå vad de skriver på, utan de måste vara väl insatta i vad de tackar ja till. Så det är fullt fungerande, helt normala människor som sätter sin 8-åring i ett medicinskt experiment. Ett experiment som liksom såhär, vi vet inte hur de här preparaten kommer påverka den här flickan. Hennes, alltså, och den här näringsbristen som uppstår när man äter så lite, hur det kommer påverka hennes liksom uppväxt. Men man är så rädd och man går till sådana jävla längder för att man är så rädd att liksom för tjockhet på något sätt.
Ja, men och jag tänker också så här, herregud. Som också i den här artikeln, eller vad det nu är, där det står så här, ja, ah, jag kan dansa bättre, eller vad det var, dansa mer. Och så tänker jag så här, det här är liksom, som du har sagt flera gånger, en 8-åring som liksom går på dans. Och så tänker jag så här, ska man liksom lägga skuld och skam hos henne nu då, att ja, men eftersom att du nu är tjock så kan ju inte du dansa kanske riktigt lika mycket eller lika bra, men nu när du får det här preparatet och kanske blir smal, då kommer du också kunna dansa lika mycket som alla andra. Alltså att man inte själv hör eller ser att det är det som kommer ut av detta, att man liksom också skriver som att det skulle vara en positiv grej att hon säger så, eller liksom att ett barn som är så, ett barn på något sätt skulle själv komma på att det här är en positiv förändring för mig, för nu äter inte jag så mycket. Alltså snälla någon, det är ett barn vi pratar om. Det är ingenting som man som barn tänker att det är någonting bra eller någonting dåligt förrän en vuxen kommer och säger till en vad som är bra och vad som är dåligt. Att någon skulle säga liksom att men nu jag kan göra bättre ifrån mig på dansen. Men snälla, låt barn dansa. Hur mycket, hur lite, hur bra, hur dåligt de vill. Det här är liksom, jag blir också...
Man tappar det!
Ja.
Alltså man tappar det. Och det är just det här också, det här liksom att, jag menar, vi i samhället, vi ser ju inte skillnad på vikt och beteenden. Hade vi haft, alltså jag menar, jag tycker att barn som inte rör på sig, är hemmasittare, inte har kompisar, smygäter... oavsett vikt ger ju det problem. Både liksom på den mentala och kanske den fysiska hälsan i längden då. För barn är ändå väldigt tåliga, så det kanske inte syns direkt på den fysiska hälsan, men det ger liksom negativa konsekvenser på livskvaliteten på lång sikt. Men skilj det från liksom den tjocka kroppen. Jag menar, om ett barn är tjockt men rör sig, springer, cyklar, har kompisar, är social, lever livet, då ska väl vi ge fan i vad det är vägar.
Ja.
Och jag menar också själv liksom så här, för mig, alltså det jag tänker på när jag tänker på min barndom, det är hur jävla hungrig jag var hela tiden. För jag fick aldrig äta mig tillräckligt mätt.
Nej.
Eller onöjd, att aldrig liksom bara såhär, antingen så fick jag det här jävla skumgodiset när jag ville ha choklad, så jag aldrig blev liksom nöjd och lugn, eller så när jag väl kom över choklad, då åt det tills jag kräktes.
Nej men absolut, det är väl det som är, det tänker jag också är alltid, har alltid varit en sån där grej för mig, att det blir det här förbudet som gör att man vill ha mer. Och att man vill ha det man inte får, och att man vill ha det till varje pris. Alltså jag kan liksom komma ihåg att jag typ kunde sitta och äta så här socker direkt ur påsen. Eller typ kokos tyckte jag också var skitgott. Eller typ när jag hade ätit oliver så kunde jag liksom hälla i mig olivspadet. Alltså det är så här, det, för att jag visste att jag inte fick. För att jag visste att det var liksom så här. Alltså jag menar, det kanske jag hade gjort ändå, det vet jag inte. Men det var ju också någon, för mig har det också alltid varit en sån här grej jag skulle liksom göra lite hemligt. För att jag visste att det var så här. Ja, men kring mat liksom. Det här får du göra, det här får du inte göra. Det blir på något sätt att man liksom, för mig i alla fall, och jag tänker att alla är ju såklart inte likadana, men många barn är ju sådär att då gör man det ändå för att man vill, och att man liksom, ja men just det här, att man liksom inte får utforska själv, vill jag ha mer eller är jag nöjd, vill jag... om jag får mer, kan jag tänka mig detta eller kan jag göra detta, utan det är verkligen så här, från en väldigt låg ålder så är det så här: det här är inte bra, det här är bra, det här är inte bra mat, det här är bra mat, det här får du äta, det här får du inte äta, du får äta så här mycket av detta men ingenting av detta, nej det här äter vi bara på den här dagen, det här gör vi bara så här. Alltså att barn liksom, jag tänker ändå att det är så stort liksom problem i samhället med ätstörningar till exempel, och man tänker var kommer det ifrån, och då är det liksom ätstörningar som att folk är jättesmala, men också att folk inte heller fattar att man kan vara ätstörd när man är tjock till exempel. Att det är ju någonting som också kommer från barndomen, nästan för alla tänker jag, eller väldigt många i alla fall, att det är liksom, man kan liksom gå tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden och tänka så här. Och jag brukar också säga att typ alla människor är ätstörda på ett eller annat sätt. För det finns, jag kan inte tänka mig typ en enda person som inte någonsin har behövt tänka på vad de äter eller inte äter. Så att ja.
Ja men precis, och det är liksom så här, det glömmer vi helt bort. Och det sjuka är så här, när jag pratar till exempel med min man som alltid har varit väldigt smal, så bara, men hur åt du då? Om jag kunde sluka en limpa vitt bröd, eller så tog jag så här och boj och bara nästan hällde bara på pulver och bara lite mjölk och bara så det blev en smet och bara tryckte i mig. Bara, jaha, men han behövde inte göra det i smyg för att han var ju smal. Medan jag som var tjock behövde göra det i smyg. Alltså du vet, alla barn är hungriga jäklar, för vi växer liksom. Men vi tjocka barn skulle skämmas över det typ.
Ja, verkligen. Och säga att men jag är ganska nöjd med en macka, fast man kanske egentligen vill ha två eller tre stycken för att någon annan åt det. Men man visste liksom att det är bättre om jag bara äter en. Eller nej tack, jag vill inte ha. Alltså bara den grejen, fast man egentligen vill ha. Men det är ju sånt mycket som, alltså, som försiggår uppe i huvudet på ett barn, som jag tror att många vuxna typ inte tänker på. Eller som man tror liksom att, ja men vad bra att du var nöjd med bara en macka, det var du ju inte igår. Alltså att man liksom, alltså jag tänker att det är så skönt nu när man själv är förälder. Att man har så himla mycket verktyg för vad man själv har varit utsatt för, vad man själv har för åsikter och vad man själv vet, hur man, att man vet hur det känns att vara tjock. Så att om man skulle få tjocka barn själv så vet man liksom, har man ett mycket, liksom, mycket lättare för att hjälpa dem framåt i samhället mot det här jävla fetthatet som finns liksom.
Mm. Men om vi liksom försöker sammanfatta här lite nu och avrunda. Mm. Även om jag vet att vi skulle kunna sitta i timmar till så behöver Rio och dig. Och så, det börjar bli väldigt sent, det är midnatt för oss småbarnsmammor nu. Så kan vi liksom avrunda lite att om man är förälder till ett tjockt barn, hur ska man göra? Ska man sätta dem på Ozempic?
Ja, det är det. Man har hela avsnittet det. Ja. Alltså jag tänker att det är väldigt mycket, väldigt viktigt att tänka hela tiden på barnets psykiska hälsa före den fysiska, eller vad ska jag säga. Eller snarare så här, så länge det inte finns några hälsoproblem, alltså verkligen stora hälsoproblem då, inte bara att personen är lite över sin kurva till exempel, så skulle jag väl säga att i alla fall mina erfarenheter och allting, så är det att den psykiska hälsan sitter som ett jävla smock i huvudet för resten av livet om du blir behandlad fel på grund av din vikt liksom. Att får du någon gång höra, alltså det kan vara världens minsta kommentar, alltså man alla har små minnen av grejer som man har hört när man var liten som fortfarande sitter i hjärnan trots att det har gått 30 år liksom. Och det liksom, det som jag skulle säga om man har ett tjockt barn eller om man är orolig för att man får ett tjockt barn, så är det så här liksom, det gör ingenting om du har ett tjockt barn. Gör det du tycker känns bäst, alltså typ se till att den har roligt, se till att den har kompisar, se till att den känner sig älskad, se till att den får äta vad den vill på sin födelsedag. Ge den inte möjligheten till att äta allt det onyttiga om du inte vill det då, men säg inte till, dyka inte upp ett bord full med tårtor och sen säg du får inte ta. Mm. För att det får barnet till att må skit liksom. Jag tycker det är jättesvårt att bara ge liksom så här lite slutkläm på det, för det finns så mycket att säga, men just den här liksom, jag tror inte på att överhuvudtaget säga till ett barn att den är tjock. Eller liksom på något, jag tror man ska vara jävligt noga med hur man uttrycker sig framför sina barn, helt enkelt. Mm.
Och jag, även om inte jag brukar, nu är det ju du som är gäst, men jag tänker fan skicka med två råd ändå.
Mm-mm.
För det här, jag brinner så mycket för det här ämnet. Det här är liksom ämnet typ som jag brinner mest för. Och det är det, jag blir så här. Jag brukar vara ganska professionell på min Instagram-sida, men jag fullständigt tappar det när det kommer till det här ämnet. Det här är min absoluta akilleshäl, och jag kan liksom döda typ för det här ämnet, för jag brinner så mycket för det. Och jag tror det beror på att man har så mycket trauma själv, och att samhället är så sjukt som det är, så att man känner liksom att man är någon slags gräsrotsrörelse, fast man bara slåss för de tjocka barnen liksom. Vilket är så jävla sjukt att liksom folk tycker det är inte rimligt detta, och liksom tar förövarna i något jävla försvar liksom. Tänk hur de har det, bara fuck dem, de är föräldrar. Är man så jävla jag-svag så att man liksom inte kan säga nej till ett medicinskt experiment för sina barn, om det inte handlar om att barnet är liksom dödssjuk i någonting och att det är liksom sista hoppet, vilket då är helt förståeligt. Men något sånt här sjukt liksom, då tycker jag liksom så här. Nej, då har man liksom förbrukat sin rätt till barnet, kan jag tycka. Hur som helst, så det jag skulle vilja skicka med till föräldrar till tjocka barn, det är att din uppgift är inte att krympa barnet. Nej. Din uppgift är att skydda barnet. Och det behöver du göra liksom no matter what liksom. Är det sjukvårdspersonal, är det skola, är det andra barn, det är liksom din primära uppgift. Det är inte att förändra ditt barn, utan det är att skydda det så att det får växa och bli den person det ska bli. Att växa upp där liksom en hel, liksom hela ens identitet är knuten till ens vikt eller en diagnos eller någonting annat. Det blir ett väldigt litet förkrympt liv. Och det kommer lämna psykiska spår hela livet. Så att första grejen är liksom verkligen att skydda barnet och inte att krympa det. Andra grejen som jag skulle vilja skicka med är att vikten är skitsamma så länge beteendena sitter där. Mm. Så länge liksom barnet leker, rör sig, har vänner, mår bra, då behöver man inte titta på vikten. Om det inte sker jättestora fluktuationer. För liksom så här, jättestor viktnedgång eller jättestor snabb viktuppgång, det kan indikera på sjukdom. Men annars så är det liksom skitsamma liksom.
Ja.
Så att det måste vi komma till. Vi behöver liksom landa i det. Och jag menar, någonting vi behöver förstå som människor, det är att vi ska vara olika. Vi är liksom den dominanta rasen på jorden. På grund av, inte att vi är snabbast av alla eller att vi är starkast av alla arter, utan för att vi är så olika som grupp. Och våra olikheter gör att vi blir en styrka, för vi kan göra så mycket tillsammans. Så att vi ska vara olika. Vi ska vara korta, långa, tjocka, smala, olika färger, olika personligheter. Det är liksom vår främsta fördel som art. Men vi i människans historia har använt våra olikheter som någon slags vapen mot oss. Förut var det fel att vara homosexuell, någon gång var det fel att vara en funktionsvariation, någon annan gång var det fel att ha PMS, och så opererade de bort våran livmoder och kallas hysterisk. Alltså, så här har det ju sett ut, och nu är det tjocka förhoppningsvis den sista utsatta gruppen. Och det räcker nu, vi måste skydda barnen.
Ja, verkligen, verkligen.
Oh, fan vilket brandtal du blir alltid när du och jag sätter igång.
Nu kan inte jag säga mer, för det var liksom amen till det. Då ska jag liksom komma in här och bara, ja, jo men jag håller med.
Oh, men vi får skaffa en så här klubben av inbördesbund. Alltså jag brinner så mycket för det här. Jag blir så triggad av det här liksom.
Ja.
Jag fattar inte att liksom så här, man skriver sånt i tidningen och att det inte får något liksom motsvar.
Nej. Nej.
Det är ingen som skriver en arg krönika eller någonting, utan alla bara, vad kul, Elsa kan dansa. Jävla idioter.
Ja, verkligen.
Nej, fy fan. Ja, nej. Men det är sagt, så får vi säga hej då.
Ja, tack så jättemycket för att jag har fått vara med igen.
Tack, du får gärna komma hit. Det är så enkelt att prata med dig, och alla våra avsnitt blir ju så uppskattade, och det är så himla roligt.
Ja, det är det verkligen.
Ja, så ni som hör detta, så ni får hjälpa och tjata, eller ni får hjälpa mig att tjata så att Matilda kommer hit även en annan gång.
Ja.
Åh, puss och kram allihopa. Hej då.
Hej då.
Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfri.se. För att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt, prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app. Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration, följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden, följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du, tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig. Och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.